Välkommen till programmet Mitt Partille, en intervjuserie om vad som händer i Partille. Innehåller möten med människor som har något att berätta. Ett samarbete mellan Partille kommun och Partille Radio.
Ja, då var det lördag morgon igen och ni är välkomna till Partille Radio och programmet Mitt Partille. Med underrubriken Profiler som gör skillnad i Partille kommun. Idag har vi äran att ha Robert Wedberg med oss som numera är huvudansvarig för IK Sävehofs herrlag. Och jag vill säga välkommen Robert. Lite grann, vad är du för en figur? Lite kort inledningsvis.
Ja, nej, men jag har ju flyttat till Göteborg i Partille egentligen 1987. Och landade här med anledning av dels studier och dels att jag då blev värvad till Sävehof för att spela handboll. Så att sen dess har jag blivit kvar och bosatt mig också i kommunen 1994. Jag har bott där sedan dess då, tillsammans med min fru Marie och två barn, Rebecca och Gustav. Så att efterhand har man ju konstaterat här att över halva livet har jag bott i Partille nu snart. Så att det är väl det som är hem ordentligt.
Det är så. Mm. Men från början har vi noterat Stenstorp heter det ju. Frågan är det elakt att fråga om du flyttar därifrån för lukten? Det har ju pratats en del om, eller hur är det med detta? Nu ja, och då?
Ja. Det skulle det kunna ha varit kanske. Ja. Nej, men det är väl lite som jag sa där, att det var ett bra tillfälle och få chans att kombinera ett handbollsspel på elitnivå med studier som jag tycker är en väldigt bra kombination och faktiskt en kombination som håller fortfarande idag.
Mm. Och den här kopplingen tillbaka till jag vet, din pappa Göran, där man lever fortfarande.
Göran, ja.
Ja. Mm. Nej, bor han kvar i?
Ja, jag har släkten där uppe och syster och med familj och så i Skövde. Så att, det blir en del connection där uppe, självklart.
Mm. Det gör det. Hur var din uppväxt? Ja, du syskon och hur?
En syster, ja, som är några år yngre. Och, nej, men det var väl en trygg uppväxt på många sätt och lugn skolgång, tryggt samhälle, enkelt. Man cyklade skolan och levde livet där. Så att det var inga konstigheter, växte upp och det var enkelt på den tiden att få bli integrerad i samhället redan då. Liksom, med sommarjobb och allt. Så att tidigt igång och jobba på kommunens badanläggning och så här. Och kunde få chansen där att driva lite egen kioskverksamhet och sånt. Så att det var en väldigt kreativ miljö och trygg.
Du började så att säga, den drivkraften av att ta tag i saker som du har fortsatt med sen. Vi ska återkomma till det, men du drev alltså lite kioskverksamhet i unga år, om man säger.
Det blev sådana möjligheter och det är väl, när man tittar tillbaka så har det varit en röd tråd att man gärna vill ta tag i saker och tycker att det är roligt när det händer något.
Jag tänkte bara, som dialekt och sånt där, har du jobbat bort eller bara blivit så? Annars är det väl lite mer dialekt egentligen i grunden.
Det beror på om du frågar, ute i heta situationer, matcher och sånt, så kommer det väl mer tillbaka. Men det är klart, jag har inte jobbat bort den, utan den har väl snarare försvunnit så sakta liksom. Och blivit mer neutral kanske då. Men det är också när man kommer ner och landar i ett idrottslag och sådär, så det blir ju mycket tugg i omklädningsrum och annat. Så att det, på ett naturligt sätt så kommer man ju in i det stället man verkar ganska snabbt. Så att, men det är inget jag har försökt att jobba bort, och den, som sagt, det kommer tillbaka ibland.
Ja, det är ju trevligt för dialekter är ju inte minst västgötska. Jag förstår att handbollen, det var mycket från pappa. Det blev handboll, eller?
Det var det, absolut. Han gjorde mycket annat också, men jag spelade mycket fotboll och prövade annat också. Men det var väl valet kvalet för min del mellan fotboll och handboll. Men skillnaden var i Skövde då att IFK, som jag var med i då, satsade väldigt hårt. Och det var på väg uppåt med handbollen. Jag fick chans att spela A-lagshandboll som 16-åring och då vägde det över. Även om jag fortsatte med fotbollen några år till, men Det är väl egentligen det att det blev en elitnivå lite snabbare i handbollen där som gjorde att det vägde över för min del.
Några andra så så samman sig intressen, musik eller annat som var i din uppväxt?
Alltså idrotten har ju varit en väldigt, väldigt röd tråd, och sen är det ju egentligen att det här med ledarskap och liksom finnas i de sammanhangen och vilja vara med och ta ansvar på olika sätt liksom. Så att det har väl alltid varit att man är beredd att ta tag i saker och vill vara delaktig, va? Så att där man hamnar man ju på många olika sätt i både jobbet och privat med föreningsliv och annat, att det blir en ansvarsbit med. Men stora intresset är ju naturligtvis idrotten.
Mm. Apropå, vi ska kanske knyta an det där, det som sades om musik, för det är kanske tid för din första låt. Mm. Och det är väl Partille stolthet, är det inte så, tjejen som kommer nu först här?
Ja, men det är ju så härlig historia där, att vi faktiskt då, när vi hade vår invigning här på arenan, lyckades knyta Miriam Bryant till arenan, och hon är ju helt fantastisk. Så att, det var med stolthet vi hade henne på plats där med full arena.
Mm. Och nu kommer hon i Everything. Childish games, I say your name, and don't think I will ever again. Shift and blame, because you can. Always wanting the upper hand. Not ready to be fine, I'm still in your time and mine. Det var Miriam Bryant från i år faktiskt, 2017 står det på den låten, så den är alldeles fräsch och ny. Och du tittar på henne på P3 Guldgalan möjligtvis.
P3 Guld var tyvärr bortrest med laget, vi var på lite turné i Norge och spela matcher, så att jag missade den tyvärr.
Aha. Det är sånt man prioriterar så då alltså.
Ja, det är ju jobb numera, så att jag får sköta mitt jobb.
Ja. Som sagt, har ju Robert Wedberg hos oss idag, och med mycket med handboll, men vi ska prata lite också om tidigare eller parallell karriär, kanske man ska kalla det för. Lärare utbildade du dig till, och ja, vad var du för typ av, alltså i ämnesområde och så?
Ämnesområde, det är matematik, fysik, kemi som har varit mina ämnen från början där. Så ja, väldigt intresserad av matematik. Jag har fastnat för det och njöt väldigt faktiskt av att studera matte. Jag hade nog kunnat tänka på att till och med fortsätta lite. Jag tycker att det gav väldigt mycket när man läser ganska mycket matematik som jag valde att göra. Så ger det en känsla av helhet och en god förmåga, tycker jag, att analysera och se helhet, som har gett mig väldigt mycket. Så att det var en viktig del i utbildningen faktiskt, ämnet. Sen att det blev lärare var väl också det här att ha chans och med ledarskap från början. Det är ju verkligen ledarskapet på sin spets liksom, att vara lärare. Ett fantastiskt jobb på det sättet. Så det ångrar jag inte någonting.
Det med matte är ju ett litet gissel för många, och man har svårt att förstå tjusningen. Kan du på något sätt utveckla eller ge lite ingångar till, för man vill ju att folk, om man säger så, eller elever ska vara lite mer intresserade av de här ämnena.
Jo, jag tycker det är lite trist faktiskt att det blir negativt runt det, och jag försökte alltid jobba väldigt hårt med det när jag hade mina elever i matematik liksom, att försöka ändå göra det i någonstans begripligt, men också att hjälpa till självförtroende, för det är mycket också att samhället och föräldrar och sånt kanske säger att det är tråkigt, det är svårt, och så blir det svårt, för att uttrycker man att något är svårt så blir det ofta svårt, va? Så att vända på det, och det är väl egentligen, om man tittar tillbaka på bakåt, så är väl de roligaste grejerna nästan, när man lyckas vända elever till att tycka att matematik är roligt.
Hur gjorde du?
Nej, jag vet inte, det är väl hårt arbete liksom, men
jag tänkte mer om du hade någon pedagogik som omsatte någonting.
Det är väl
mer
att få känslan till att klara saker, se saker runt hörnet och försöka få hitta liksom varje individs vägar och se lösningar, för det finns ju modeller och annat som man använder ofta självklart, men det finns ju också andra sätt att tänka, och det är väl det, tycker jag, som man kan locka fram, och det är väl det ger, tycker jag, i det stora hela, att
att man får en förmåga att se bredden på ett helt annat sätt i olika lösningar och så här, va. Så att det har gett mig. Sen blir det ju, vilket man inte tror, men matematik blir filosofiskt när man läser det länge, och det blir också en koppling till skönhet och perfektion som är både kulturell och musikaliskt.
Det är det här med förankring i liten egen parentes där, man tyckte man läste matte som man inte kunde förankra i verkligheten, att det var bland annat mängdlära på min tid och så vidare, men kan du uppleva att det är matte som går utöver vad man behöver, eller ska man säga att matten kan, som du är inne på, ge mer än det här vardagliga?
Ja, jag tror mer att det är precis det. Det är liksom språket. Alltså det, att svenska, man behöver ju ha en bredd med sig för att klara av samhället. Liksom. Jag tror att matten är egentligen lite samma. Så man kan ha väldigt nytta av den. Skulle man tänka så och prata mer så tror jag att det blir lättare. Sen det är klart att i praktiken, i många jobb, så är den ju oerhört verksam. Men det kan ju vara svårt att visa det för en högstadieelev. Liksom. Men istället försöka prata med de här breda termerna. Att man, det är någonting som är en bra bas för mycket annat.
Sen har du gått vidare, förstår jag. Du har varit rektor i, var det på Läxby eller vad? Vad var du?
Ja, det var jag. Jag var på Läxby, precis. Och det är också ett helt underbart jobb, tycker jag. Mm. Rektorskapet och det var väl lite så att jag körde ju lärare och fortsatte spela då ganska länge där, handboll, och då passade det ganska bra med att vara just lärare tidsmässigt och funktionsmässigt. Sen när jag hade slutat spela, så då tyckte jag att det var läge att få en ny utmaning, och då fick jag chansen att ta ett skolledarjobb, vilket jag inte ångrar. Och de åren också fick jag chansen att gå, egentligen tycker jag den bästa utbildningen jag har gått, den rektorsutbildningen. Det pratas ju en del om hur viktig den är och sådär, men det är en av de få utbildningarna som har riktigt anknytning till det du gör i ditt jobb.
Kan du ge något exempel på Malt? Jag är lite nyfiken.
Nej, men det handlar väldigt mycket om att ta sin vardag in i en utbildning, och man la väldigt mycket tid på det, va? Så att man fick ju liksom chansen att grotta i sina möjligheter och sina problem för utveckling och även hjälpa andra. Och det är väldigt utvecklande att jobba så integrerat med det du är i din vardag. Så den typen av utbildningar är väldigt värdefulla, och det tror jag att man skulle kunna göra mer av, den typen av fortbildningar där man integrerar sitt jobb i utbildningen.
Vad är rollen som rektor? Du sa det att den var ett steg ytterligare. Det hade väldigt positivt för dig. Mm. Men det var ytterligare, du hade mer, naturligtvis mer ansvar, och det var mer...
Ja, jag tyckte att det är ju ett brett jobb. Liksom, och samtidigt så, för mig så handlar det ju alltid om att se eleven i centrum. Liksom, och försöka förmedla det och få den känslan av att det lärarteamet som vi hade då på Läxby, vi skulle göra allt för att göra det så bra som möjligt för våra elever och klara det. Alltså bygga den stoltheten i arbetsgruppen och få den känslan hos eleverna, och det med den trygghet hos föräldrar. Det var väl en övergripande ambition i alla fall. Sen når man ju aldrig ända fram, men jag tror att det är viktigt där att visa och våga synas som ledare också. Alltså jag valde direkt att liksom Läxby skolan har flera ingångar. Och jag valde alltid att sprida mig tidigt på morgonen och stå och hälsa på eleverna på olika ställen varje morgon för att också vara synlig som ledare och våga stå där när det blåser och så här. Så att det tycker jag ändå är, det var mitt sätt att hålla ihop det. Sen hade jag lärare som var fruktansvärt duktiga och skötte det pedagogiska, och det är klart att jag var med i de diskussionerna, men det handlar ju mer om att se att helheten funkar.
Du säger att den här utbildningen som du gick som rektor var en av de bättre som du har. Nu försöker jag göra en röd trådövergång här till nästa låt som heter Don't Look Back in Anger. För det är, så är det inte alls. Utan du tittar på det här med glädje, så säger det som ditt rektorsjobb där.
Ja.
Oasis är frågan om, och en låt från 96. You said that you've never been Peter, flyttar vi oss några år tillbaka i tiden. Är du en 90-tals musikmänniska, eller?
Nej, egentligen kanske mer av nutid, men det finns en del gammalt skönt och det här är absolut en av dem. Så att,
och ACC är någon favorit, eller?
Ja, men jag tycker att de är bra och alltid tyckte det, va? Så att, det känns bra att mixa lite nytt och gammalt.
Ja, lite klassiker
är det. Vi som är några år äldre säger brist på Beatles så får Oasis duga. För det är så, apropå, vi har kanske inte sagt det åldersmässigt, du är, ja, 52 är du, ja?
Stämmer,
så
ja.
Det är en, som sagt, vi är mer Beatles-generationer. Men Oasis är väl en grupp som jämförs mycket med Beatles.
Ja.
Variant, om man säger så. Jo, vi var inne på, du var ju rektor på Läxby skolan och så att du hade varit rektor där i 5 år och suttit i ledningsgruppen i nästan 10 år. Så att då var det, som jag förstår i ditt fall, lite naturligt att söka en ny utmaning. Och vad bidde det då efter rektorskapet?
Ja, det blev ju faktiskt, det blev kultur- och fritidschef, lite av en slump egentligen, för att jag hade väl en diskussion med dåvarande skolchefen där om att jag skulle tänka mig ett större uppdrag och stötta rektorer och vara lite coach till rektorer och jobba på det sättet. Men det var inte riktigt läge då, men då sa han att det har dykt upp en annan tjänst där som ju kan passa, och sen så landade jag in på den och sökte den och fick den, och det är väldigt roligt att få möjlighet att ta det steget ifrån skolvärlden, som är på många sätt fantastiskt, men att också få den erfarenhet man fick där med sig till något helt nytt. Och det är lite roligt att konstatera det nu, att det är också något som har spridit sig allt mer, att det är ganska många som har en lärarbakgrund som tar sig till andra områden också och jobbar. Och för mig var det ju ett roligt steg, och det var också ett område som jag kom att känna väldigt mycket för.
För så här spontant så tänker jag, vi pratar ju matte och fysik, så tänker man kulturchef. Vad tog du fram för, eller tog du fram matten där också?
Ja, man får vara ödmjuk och konstatera att det är även där finns det ju folk som kan det betydligt mycket bättre än mig. Och för mig handlar det om att få ihop en helhet. Men framförallt var det väl också så att det var en kultur- och fritidsförvaltning. Men det var ju inte en förvaltning, utan det var ju snarare som att komma till två förvaltningar. Så att ett stort jobb var liksom att få gängen där att se styrkor i varandra och försöka att få ihop det till en helhet. Att man snarare kan bidra till varandra och hjälpa varandra. Så att det var väl det stora. Sen fanns det som sagt experter inom respektive område, helt klart. Men sen är det ju givetvis så att när du jobbar med skola och ansvar där, så är det ju väldigt mycket kultur där också. Mm. Och statligt stöd på kultursidan och sånt. Så att det är ju inte något som man har varit helt borta från heller på det sättet. Men visst, det var ju ett annorlunda steg, men också ett spännande steg att försöka jobba med just den synen av att hjälpa varandra istället för att se varandra som fiender.
Jag antar att du fick med dig lite plus på kultursidan också kanske, med när man är inne i branschen. Även om din roll var mer samordnande kanske, men att ändå gav mycket till på den sidan.
För mig var det ju otroligt lärorikt naturligtvis. Och det är ju häftigt, för att men alltså på något sätt kultur har väl nog väldigt mycket att lära av föreningsliv till exempel, i form av lite engagemang och frivillighet och annat, och precis tvärtom liksom, att den öppenheten och lättsamheten som man kan uppleva på kultursidan många gånger, den behöver också in i föreningsliv och idrott.
Händer det något särskilt på den här kultursidan när du var chef som du kan stoltsera med lite så, eller?
Ja, men det fanns väl delar. Vi utvecklade ju vår bibliotekssida till exempel, till att släppa det här med släpp böckerna fria var en viktig del. Vi byggde om steg 2 på kulturen och integrerade vår information med biblioteket och fick en öppnare yta i kulturhuset. Så det var väl en viktig del. Sen var väl egentligen då det som var det modigaste vi gjorde under mina år, det var 2010, för då hade vi lite svårt att få att få folk till kulturen på våra evenemang. Vi hade svårt att få de här. Så vi tyckte att vi ville ha så att fyllde det ändå 400 personer som skulle komma dit. Eller ha möjlighet att komma dit. Och det var lite svårt att få Partille på kartan där. Så att fundera på vad gör vi då? Och då bestämde vi att nej, vi måste våga utmana oss själva och systemet lite. Så att vi ordnade ju en konsert i Partillebohallen då med Håkan Hellström. Och det var väl säkert folk som undrade vad 17 de är på med. Men det blev ju fullsatt där. Vi fick bara ta in 1900 för våra brandmyndigheter och sånt. Så det var inga konstigheter och lyckat och alltihopa. Och det var ju innan Håkan blev så stor så att han fyllde Ullevi. Men det var ju häftigt. Och då vet jag att de ringde från andra kommuner som hade Håkan. Hur gjorde ni för att få fullt hus och sådär? Va? Men vi behövde inte göra så mycket. Han var göteborgare så det var väl lugnt. Men det, effekten av det i alla fall blev att det var en öppnare. Liksom. Vi fick mycket bokningar och aldrig några problem att fylla vårt kulturhus efter det.
Så. Kommer ja, att funka
alltså,
så?
Ja, men alltså det blev på något sätt så för branschen så såg de att nej, visst, man kan vara i Partille. Och vi lyckades ju fylla kulturen med bra artister och underlag sen på ett helt annat sätt efter det. Så det var väldigt viktigt och inte minst att branschen själv är med och satsar och att inte vi behöver riska något i arrangemangen.
Det... Ska vi prata och återkomma där på lite på arenan också med tanke på den starten som blev där. Men innan det ska vi följa dig lite i karriär. Hur länge var du kulturchef innan du tog nästa steg?
Kulturfint blev 4 år. Det blev det där. Så att 2008 till 2012.
Och...
Så att ja, det... Det var ju så att det skulle vara byte då på kommunchefssidan i Partille där i den vevan och då var politiken ganska tydlig med att vi vill satsa på någon av våra interna.
För det var lite turbulens där, man hade tagit någon utifrån så fick gå efter ett år, var det inte så?
Ja, det var ju några år innan där, ja. Aha, precis. Och sen hade ju då Per Linder som var före där kommit tillbaka igen då. Så att satt ju i den ledningsgruppen då ihop med övriga och han som ledare där och sen skulle han ju släppa igen då. Och då ville man inte gå utanför och det var väl att man var kanske bränd då efter förra gången. Så att, då ville man fortsätta bygga på det interna den gången och då, ja, vi var väl egentligen uppmanade av att söka, vi som var intresserade. Så att man skickade in en ansökan och sen så...
Var du där?
Var det lite intervjuer?
Ja.
På den vägen var det.
Och det är ytterligare ett steg naturligtvis då, ganska stort kan jag tänka. Eller hur man kan ju tycka att man sitter och håller en hel på något sätt kommun när man ska. Men i verkligheten bygger det på att man har sina så kallade underlydande eller hur stort steg var det egentligen?
Ja.
Vad gör en kommunchef?
Ja, det är väldigt intressant jobb på många sätt. Det går nog att göra det på precis det sättet du vill. Det finns liksom absolut ingen mall i det sen, utan man får väl försöka, som jag upplever i alla fall, så jobbar ju rätt tajt med kollegor i GR som heter Göteborgsregionen, 13 kommuner. Och det är ju inte detsamma på något ställe, utan det är väl egentligen vad kulturen säger och vad du gör det till själv mycket. Men för mig var det ju naturligtvis steg ett att skapa någon sorts trygghet ihop med ledande politikerna. Det är ju naturligtvis en väldigt, väldigt viktig del. Och det får ju säga att det är ju Partille ett föredöme mot många. Det är väldigt lite stridigheter utan snarare att man är överens om de stora dragarna. Sen är det klart att det är politik i vissa små frågor och så här. Men Partilles utveckling är ju mycket att man är enad i och modet att ta sig framåt ihop det.
Man ska prata om, som det så vackert heter, utmaningar i den, för du tog ju det andra på, som du berättat där, men något andra delar som du känner i detta med kommunchefsjobbet som lite, ska vi kalla för lite tuffare saker, eller?
Jo, men sen var det ju, nästa steg var ju egentligen att sätta en bra ledningsgrupp och att få ett gäng där som också samarbetar. Det är ju lite grann som jag sa på kultur och fritid. Det är lätt att det blir stuprör om man kör sina egna race. Liksom. Så att fortsätta utveckla den helheten och få en väldigt tajt ledningsgrupp. Och vi var 9 chefer plus mig där i ledningsgruppen. Och De sista 2,5 åren drygt så var vi faktiskt i en intakt grupp. Och det är ju väldigt, väldigt ovanligt på den här nivån. Det är ju nästan alltid så att det är byte på någon chef när det är en så grupp på 10 stycken. Så att vi fick ju, tycker jag, en väldigt god styrka som gav trygghet, tycker jag, för hela kommunen. På det sättet att vi kunde få en grupp som jobbat tillsammans så pass länge. Så det är viktigt.
Du sa tidigare att du hade en 50-50 fördelning mellan kvinnliga och manliga. Var det likadant där då i den här ledningsgruppen för kommunen?
Så? Ja, vi var faktiskt då de här sista 2,5 åren där, så var vi precis 5 av varje.
Mm. Så att, för jag tänkte vi skulle släppa fram en tjej nu som du har valt. En yngre tjej.
Ja.
Och Lale heter hon. Så aldrig bli som förr har du valt. Några kommentarer till det?
Nej, det vet jag inte. Men titta framåt. Jag vill våga titta framåt. Och sen är hon ju en fantastisk artist. Men jag tycker att den titeln säger väl lite.
Det gör det. Mm. Jag minns att mamma sa, glöm bort vart du kom ifrån. Du får gå vilse nu, behöver inte fastna in. Ja, Lale. Aldrig bli som förr. Ja, låtens titel helt enkelt. Men ja.
Ja, vi fortsätter att prata med Robert Wedberg som lämnade kommunchefsjobbet här i höstas år, väl, kan man säga. Men vi skulle ha lite frågor ändå kring detta med just politiker, tjänstemän. Hur din bild är av vem som bestämmer. Det finns ju lite olika uppfattningar i den frågan säkert. Om det är tjänstemännen som lägger fram och politikerna säger ja visst. Eller hur ser du på detta?
Nej, men på ett sätt är det jätteenkelt. Det är politiken som bestämmer. Sen är det ju ett samspel och det vill ju till att tjänstemännen har en känsla och förståelse för vad vill politiken. Och då är det, därför är det ju jätteviktigt med dialog och en öppenhet i klimatet mellan tjänstemän och politiker så att också förslag och arbeten och sånt går i den riktningen politiken vill. Så att jag tycker att, och det tycker jag fungerar väldigt bra i Partille, just att man har en öppenhet och att vi också har lagt rätt så mycket tid på konferenser ihop och få förståelse för varandra och liksom vara klara med rollerna men också vara öppna med att det är också ett samspel i det. Men när det kommer till kritan så är det politiken som får klubba till.
Kanske en förklaring då kan man säga att man jobbar, samarbetar på det viset så att det där som ser ut som att man går tjänstemännens ärende, det är i grunden ett samarbete helt enkelt.
Det blir det ju och liksom att känna av. Det är ju väldigt, väldigt viktigt som tjänsteman att känna liksom var går politiken, vart vill politiken gå. Är man osäker så får man ju fråga. Va? Men det är klart att det är mycket, extremt mycket vardagsfrågor att hantera som man inte hinner politiskt bereda varje gång. Och då gäller det ju att veta var är vägen att gå. Och därför så måste man ju ha rätt så mycket tid tillsammans faktiskt. Det tror jag är jätteviktigt så att man inte distanserar politiken från tjänstemännen. För det är nog en farlig väg.
Det kan man tänka. Mm. Och sen att det är ett gott klimat. Jag har haft Stefan här för ett tag sedan och han förmedlar ju också detta. Han tyckte det var ett gott klimat i kommunen.
Ja, jag kan bara understryka. Jag tycker att det är gott klimat så att säga, i politiken mellan olika intressen där naturligtvis. Men också då, som sagt mellan politiker och tjänstemän. Och det underlättar ju. Det blir ju en trygghet. Liksom. Det har aldrig känts som att det liksom är ett bevakande. Utan det är att man vill Partilles bästa från bägge parter. Liksom. Och det tror jag. Och det syns ju också med att det händer väldigt mycket. Man vågar ta beslut och och står relativt enade i dem.
Du pratade lite här emellan, som sagt, också var ditt, vad ska man säga, som du ville förmedla när det gäller uppdrag som kommunchef. Du pratade någonting om
utbildning. En hållbarhet i en kommun, vi är ju nästan snart 3000 anställda i Partille det här, och en hållbarhet är ju att det finns ledare som drar åt samma håll, och drygt 100 chefer någonstans ska ju förmedla en trygghet och en väg framåt för alla anställda, som gör att det faktiskt känns som en arbetsgivare. Så därför så la vi väldigt mycket kraft under 1,5 års tid här i slutet, så med på att också jobba med gemensamt med samtliga chefer i att förverkliga ett ännu mer närvarande ledarskap för att skapa trygghet och tillit med bland de anställda. Ja, men jag tror att det är bara överhuvudtaget modigt att göra en sån på stor satsning. Vi la väldigt mycket tid på det och kraft på det, och det är ju ganska ovanligt, va? Så att, och sen är det klart att för mig så är det, var det ju rätt så enkelt, för det ligger väldigt varmt om hjärtat här med närvarande ledarskap, och det var också väldigt enat i kommunledningsgruppen, och därmed så var det också mycket lättare att gå fram med en sån satsning. Mm.
Sen har du ju bytt bana, får man väl säga, eller har du kommit tillbaka till din gamla på ett sätt, med numera då coachtränare, för du gjorde ju ett byte där verkligen då i höstas. Det låter ju spännande, hur blir det så?
Ja, det kan man väl undra. Nej, men det är 4,5 år som kommunchef här, och jätteroligt, fantastiskt roligt att vara med på den resan. Det dök upp en möjlighet att göra någonting på heltid som jag alltid och hela mitt liv har sysslat med som en hobby. Och få möjlighet att jobba med det ihop med naturligtvis ledarskap. Då. Så att handboll och ledarskap i kombination, det lockade till slut så pass mycket så att jag kände att varför inte våga ta det steget och se det som en härlig möjlighet. Och lite grann som så att jag tror att det också, det kan ju titta bakåt, att jag har haft vågat kliva i sidled eller åt olika håll i yrkesbanan på olika sätt här genom åren, och det har jag mått väldigt bra av, att skifta och få nya uppdrag och så här, så att det kanske kom naturligt här nu efter snart 5 år.
En av de grejer du gjorde för Sävehof, det var ju att vara med och bygga den nya arenan. Den får vi inte glömma.
Nej,
det måste ju vara en av dina stora grejer som du har gjort under tiden som kommunchef. Många års planering innan och så.
Starta faktiskt, ja, det är ju motionen och så, låg ju långt tillbaka. Men om vi säger rent operativt arbete, så var det när jag var kulturfritidschef egentligen då, som man bestämde 2010 att det var dags. Och då fick jag ju ett ansvar för innehållet i arenan och jobba med det då tillsammans med några personer där. Så att det var ju, ja, en intressant resa som fortsatte ju fram till invigningen där, men det har ju varit otroligt många inblandade, men någonstans intressant när man tänker tillbaka 2010 när man fick uppdraget, var börjar man? Det var en tom darostomt liksom, där ska vi bygga en arena, hur ska den se ut? Och då fanns det några nybyggda i Sverige, så att jag vet att jag sa till min kollega Lars där att boka av kalendern imorgon, vi åker till Halmstad och tittar, vi måste börja någonstans.
Är vi influerade av, förstod vi, hallar ute i Europa, man har hämtat lite olika. Du antar du också att givetvis involverad i detta, att hur det har växt fram den här typen av, vad kallar man det för, multiarena eller vad säger man?
Jo, det kan man säga. Det är väl en av de få i Sverige som är faktiskt byggt på lika villkor för kultur, musik och idrott. Och är på det sättet. Och det finns ju ingen i Sverige, utan då vi hittar ju en i Horsens i Danmark, som var en bra modell då. Mm. Som har en fast scen precis som den är och så vidare, och har de förutsättningarna. Men sen får man ju inte glömma det, och det var ju politiken väldigt tydliga med, att läget är unikt, vi bygger den i centrum, det ska också vara en mötesplats i vardagen, och det är ju egentligen det absolut viktigaste, och det tycker jag att det är skolungdom och det är besökare till verksamheterna som finns i den och sådär, så att den lever ju verkligen på dagarna.
Ja, det är ju en stor, jag vet inte om man har hunnit komma upp i volymerna, men man talar om en par, 3000 människor som på olika sätt förväntas. Sen kommer ju nybyggnationen där vid bostäderna.
Partleport,
och så vidare. Ja, så att det blir ju. Men när man då, det där med arenan, det var alltså, det växte fram den modellen, tänkte på att det blev, att det inte var bestämt från början vilken typ av arena, eller hade man en tanke att det skulle bli en sån kombo från början?
Nej, det hade man inte, utan det var väl nej, det växte väl fram egentligen med de olika delarna, så det ena gav det andra, men det var ju också ett arbete där många var involverade och många ändringar skedde ända in till invigningen liksom, med justeringar för att få det bästa, och framförallt ta inspiration från många andra ställen, och inte minst lära sig av deras misstag är ju väldigt viktigt också, så det har vi ju tog vi lärdom om på vägen.
Men det har väl funkat på det hela, annars är man ju van vid att stora projekt på olika sätt, det blir dyrare och det tar tid, men arenan har väl, vad jag förstår, det har funkat i princip som det var tänkt.
Ja, och jag tror att det var mycket att vi hade 3 år innan första spadtaget, så det var ju väldigt lång research och arbete, och inte minst med ekonomin också givetvis, så att allt har ju hållit på ett bra sätt, och om man tittar på många andra arenor som man såg, de forcerade ju väldigt mycket. Kanske la max 1 år på förberedelsetid. Och det är väldigt lite på ett sånt stort projekt. Så att jag tror att de åren där la en bra grund. Mm. Och sen också lite unikt att vi också var så att säga hårdsidan, alltså byggsidan och mjuksidan tillsammans. Och bollade och stötta och blötta alla möjligheter och problem från början till slut. Liksom. Och det är också rätt ovanligt. Normalt sett så lägger ju politiken, och som är lite inspel från mjuksidan, alltså innehållet till byggaren, och så bygger de med konsulthjälp. Och sen har du en produkt som du ska komma in i då. För då blir det ofta rätt så mycket justeringar och sånt. Men just att man faktiskt hittar vägen ihop där, och det tror jag också är en framgångsfaktor.
Det förstår jag i helt klart i din handla där med samverkan som har varit. Jag antar att du har väl varit delaktig att få till det i samarbetet.
Så. Det blir ju en styrka om man får många att gå åt samma håll, så är det ju.
Ja,
så
att, ja.
Vi har ju här i mitt Partille intervjuat både Daniel Claesson och Lars Claesson angående Claesson. Daniel Claesson och Lars Claesson angående arenan, och Daniel är ju ansvarig för artisterna då som ska vara med, och han spelade nästa artist, och du pratade tidigare om att Håkan Hellström hade ni i Partille Bohallen, 1900 personer sa du. Aha. Om vi skulle ha honom i arenan så skulle det bli dubbelt upp och lite mer kanske. Så
det var 4 och 5 för det var på just det. Musik, så det var fint.
Ja, och då spelar vi en Håkan Hellström bara för att få en liten känsla hur det kan låta. Du har valt Du kan gå din egen väg. Är det något särskilt kring den?
Men jag tycker väl att det är väl det jag vill, att alltid velat att mina medarbetare och de jag har jobbat närmast med ska se möjligheten till att göra.
Lär oss av Håkan. Ja, det är den nästa artisten som kommer till Partille Arena. Kan vi säga det? Nej, det kanske vi inte kan säga.
Eller? Får lägga det på Daniel och fixa det.
Ja, just det. Jo, han har den ambitionen i alla fall, säger han.
Ja, vi har kommit in på att du som sagt nu håller i, kan vi säga, Sävehofs herrlag. Du är ju själv spelare sen, när gjorde du första matchen? Var det 87 eller när var du börja på? Ja, du har väl spelat innan antar jag, men gjorde på
i CVH var det 1987. Ja.
Ja. När var det du började tidigt? Du pratade om det här med din far. Du hade fotboll, men det blev liksom handbollen växte.
Ja, det var väl 8-9 års ålder när man var igång med lite sån här lättare träning. Sen på den vägen var det då. Skövde var ju också framåt på ungdomssidan. Mm. Så att det var ju också lättare att komma till Sävehof också. Att man kände igen sig att det var en förening som är både bredd och elitsatsning parallellt. Då, och det är ju, för det är ju långt från alla som bedriver det på det sättet. Mm. Men, så att man kände igen sig på ett bra sätt. Ja. Så att det var ju lätt att komma in i Sävehof på det sättet tidigt. Och sen så var det ju roligt att vara med. Det var första året i elitserien då han hade precis gått upp. Så att jag fick möjlighet att vara med där på den här resan och att etablera sig och närma sig toppen där också.
Vad är det med, som många är ju naturligtvis handbollsintresserade och pratar om det här med, tycker fotboll, ja, det är så slött och det händer inget. Och, men vad säger du som är, om vi säger att du ska övertyga oss här att gå på match, om vi säger så då, som inte är så där. Vad är det som är så special med handboll?
Nej, men idag är det ju en otroligt snabb och väldigt fysisk sport och man spelar ju helt utan skydd och annat, så att sitter man live och ser det så kan man ju undra ibland om alla hur de överlever situationerna.
Ja, lite
men,
så.
Nej, men jag tycker väl att det är det, och sen blir det, den skiftar ju så snabbt så att det kan ju, man kan tro att ett lag leder med 5 mål och så är det klart och så svänger det snabbt tillbaka, så det blir ju ofta väldigt spännande matcher och dramatik in i det sista. Men jag tror just att det är farten och fläkten och liksom det här fysiska som är ändå tilltalande. Sen för gemene man och sen för oss nördar så kan det vara annat att titta på. Men just...
Har det förändrats sen du spelade?
Otroligt mycket snabbare. Det, som allt så utvecklas det och det går annorlunda idag naturligtvis. Och det är... Så att man tränar ju också helt annorlunda idag än på när jag spelade. Liksom det var mycket mer... mängdträning och lugnare på så sätt, men det var ju tuff träning, men idag är det ju mer explosivt, mycket maxinsatser och så här som på ett helt annat sätt då.
Men och du är ju, såg jag här, känd för, det är ju helt otroligt, notera bland annat bland dina bedrifter, om man säger så, att du spelar, var det 330 matcher i rad 11 säsonger?
Ja, det blev faktiskt så. Jag gjorde 11 A-lagssäsonger då i Sävehof och lyckades med bedriften att inte missa en enda match. Tecken på att man var bra tränare och kanske lite tokig också.
Ja, det kanske är en bra det är inte sällan det är så i sporter att man får vara lite kanske.
Det var nog på gränsen några gånger, men det gick ju.
Som vi talar om Sävehof nu, det är ju ett topplag verkligen. Jobbar man med ett lag som ligger så på topp och nästan förväntas vinna? Hur motiverar man sig?
Nej, men motivationen. Nu har vi ju lite att kämpa. Nu har det varit några år liksom, där man dels missade slutspel för 2 år sedan. Och så där, så att det är ju lite att börja etablera sig mot toppen igen för våran del och på här sidan. Men det är, man måste vilja försöka ligga i framkant. Liksom. Det gäller att fundera på nästa steg i träningen och vad är nästa trend och titta lite grann på mästerskapet. Det var ett mästerskap här nu, VM i Frankrike. Liksom. Hur ser det ut på spelmässigt? Vad kan man tänka sig blir nästa sak som dyker upp? Och så, här, va? Och så får man försöka implementera det i träningen både individuellt och kollektivt. Se vad det finns för möjlighet till utveckling där. Och det är väl sådana bitar som gör det. Viktiga är ju att aldrig vara nöjd.
Det är... Ja, man hittar alltid något med andra ord, även om vi som vanligt folk så att jag skulle tycka att nej, men nu har jag ju nått hit, nu är det bra, men det är det som är, det är en skillnad i... Jag reagerar också på, eller reagerar, men jag upplever, du verkar vara, du är väldigt, väldigt, som man säger, sansad, lite lågmäld och sådär, men hur är du likadan när du coachar, eller blir du en annan person, eller funkar, alltså man ser ju gärna att, du vet, lite mer, men hur...
Nej, det beror på situationen, det händer ju naturligtvis att man, men jag brukar ju veta när jag gör det och inte gör det. Så att det kommer väl inte...
Men du är ganska... Du
oftast är ganska lugn, men det är klart att det finns situationer där man får reagera på olika sätt. Mm. Och det tror jag man måste göra. Men sen gör du det hela tiden så blir det ju inte trovärdigt heller. Utan för min del handlar det väl om att göra det vid rätt tillfällen och höja rösten vid rätt tillfällen. Och sådär. Och förhoppningsvis behövs det så lite som möjligt.
Ja.
Utan att man liksom kan jobba tillsammans med gruppen för en trygghet istället.
Ja. Fritidsintressen är nästan onödigt att fråga dig om, antar jag. Är det något mer än handboll eller vad?
Nej, det finns det väl. Men jag är ju, det handlar väl givetvis om att vara tillsammans med familj. Och,
men ni är handbollare?
Nära och kära, men handbollen är ju naturligtvis intresse också. Så att,
för din son eller även dottern spelare?
Dottern har spelat, men inte nu. Nu bor hon nere i Lund och pluggar, så hon har slutat med handbollen.
Men sonen, förstår jag, är...
Sonen håller på fortfarande, går på gymnasiet här också.
Ja. Så att, håller det i sig? Följer han
far? Det är som alla andra. De ska göra det som de tycker är roligt, att hitta sina vägar och se sina möjligheter. Så att det får man se vad det tar vägen.
väldigt trevligt att ha dig på besök här, Robert. Och vi tackar så jättemycket för att du tog dig tid med oss och våra lyssnare. Tack så mycket.
Tack själva.
Och vi avslutar med din sista låt och det är Fleetwood Mac. Nu är vi på 70-talet.
Ja.
Och Go Your Own Way. En bra titel det också. Loving you isn't the right.